Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Berätta om du har ätit någon mer frukost än den kardemummabullen jag precis gav till dig.
Ja, jag har ätit en dansk kavringsbröd med en kopp espresso.
Det låter ju alldeles utmärkt, det tog vi honom. Ljudet är perfekt. Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Så här off-season är det jag, Robert Laul, som gör podden med gäster, och idag har jag besök av en riktig legendar, IFK Göteborgs främsta målskytt genom tiderna i tävlingsmatcher, en gång Europas allra bästa anfallare, fundamental för IFK Göteborgs UEFA-cup guld 1982 och Europacup semifinal 86, Torbjörn Nilsson, the one and only, välkommen!
Oj, jag höll på att ramla av stolen här. Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att få komma hit.
Du, hur har du det så här i juletider?
Jag har det som de flesta, lite stressigt. Så där. Man tycker man är ett steg efter hela tiden med saker och ting. Men, och sen när julafton kommer så upptäcker man att man var inte det.
Jul med Gud blir det i detta poddavsnitt. För Gud, det är ju ett smeknamn du har fått av på senare år av den nya generationens IFK Göteborgs fans. När du var aktiv, när jag följde dig som mer supporter och så här, då kallades du för Totte eller kort och gott Torbjörn.
Ja, just det. Jo. Ja, men det är ju jätteroligt att man har fått det namnet. Sen är det ju svårt att leva upp till det på något sätt. Jag såg att de hade tryckt någon, eller de hade någon julkofta nu. Det stod Gud jul istället för god jul. Så att, ja.
Nej,
för att, jag får känna mig hedrad i alla fall.
Ja, att bli kallad Gud är ju inte illa. Är du en religiös man?
Jag går i kyrkan för att lyssna på vacker musik. Jag går på bröllop och begravningar.
Oljemålning har du blivit i relativ närtid också. Konstnären Lovisa Sköld har ju målat av det här gamla fotot där du kollade travet näck ihop med dåvarande statsministern Olof Palme i omklädningsrummet på Ullevi. Det är ju ett otroligt foto och det blev en fantastisk målning.
Ja, ja, det var jätteroligt. Det var, duschen var full och jag tittade på travet då. Det var V65 som det hette då. Och indunsade då Olof Palme med tre säpovakter. Det var efter en match, jag kommer inte ihåg vilken det var. Och då sitter jag där naken. Så jag vet att jag bara reagerar med att ta upp händerna för det man vill dölja ibland.
Jag intervjuade dig om bakgrunden till det där fotot för ett par år sedan. Du hade en lite rolig avslutning i den texten, minns du det?
Ja, att det är bara jag och Lisbeth Palme som har sett trav ihop med Palme naken. Ja.
Jag har tittat på tv naken ihop med Olof Palme. Ja. Du och Lisbeth har det gemensamt.
Ja, nu vet jag inte om hon har gjort det, men det var ganska roligt, ja.
Vi har ju väldigt många ämnen att beta av i det här poddavsnittet. Så många att vi nog får dela upp det på två avsnitt. Ett som släpps före julafton och ett som kommer att släppas i mellandagarna. Så kan det bli när man har finbesök här i studion, Torbjörn.
Ja, tack. Jo, men jag har varit med i den här businessen nu i, vad är det, 50 år. Mm. Så att, då har man väl lite att Och som man har upplevt mycket som man kanske vill förmedla.
Då har man en del att dela med sig av. Ja, du bor ju fortfarande i Jonsered där du har moderklubben Jonsereds IF där du fick ditt genombrott. Och det kanske alla inte vet, men du och jag har ju ganska många beröringspunkter genom åren. Du kände min pappa, ni är nästan jämngamla. Jag har ju sprungit på dig då och då eftersom jag själv är uppvuxen i Jonsered. Du var min stora idol när jag drömde om en egen fotbollskarriär via Jonsereds IF och så vidare. Och sen har jag ju då skrivit en hel del om dig där, när jag senare blev fotbollsjournalist.
Ja, jo, men jag umgicks med din pappa lite grann. Vi hade väl några stunder där vi hade lite saker. Och då kommer ihåg det som en liten sketunge där.
Och på senare år ska jag säga, då backade du faktiskt upp mig när jag kämpade för att hopptornet vid Humlebadet i Aspen skulle bli kvar. Jag vill tacka dig för det stödet. Det hjälpte ju tyvärr inte. Hopptornet revs av kommunen och de byggde en 2 meters avsats i trä istället. Det är ju lite för klent, va?
Ja. Det var ju lite, det var ju många fester man hade där och det var tur att det inte har hänt någonting där kanske med alla de stenarna som är där. Så att, nej, men det var utmanande med ett sånt stort hopptorn. Det var ju många som sa det när de kom dit. Mm.
Mitt första minne av dig, jag ska se om du kommer ihåg det. Jag var nere vid Jonsereds idrottsplats. På den tiden var det en grusplan precis bredvid gräsplanen. Då är det ett gammalt konstgräs. Fanns en liten gräsplätt med ett staket och jag stod liksom och sköt mot det här staketet. Ketet övade på skott och jag hade blivit biten av en hund något år innan, så jag var lite hundrädd, så när jag höll på att spela där så kommer det en hund springande emot mig och jag blev ju rädd liksom, så jag fort klättrade upp liksom i det här staketet och satte mig uppe på det, och så hunden stod där nere liksom och viftade väl på svansen och såg glad ut visserligen, men jag var liksom sagt lite rädd, och efter ett tag då så kom ju ägaren knallande där borta och då var det ju du då, Torbjörn, som liksom kom efter där, och då fick jag ju hoppa ner, och sen minns jag att du demonstrerade ett par skott för mig hur jag skulle skjuta och så. Det var mitt första möte med dig, jag vet inte om du minns det.
Oj! Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag var ju ofta där nere och tittade på söner och andra som man kände. Och så släppte man alltid hunden där precis där du var och tränade fotboll.
Ja, ja.
För det var ju inga människor där. Så jag såg nog inte det. Jag ber om ursäkt för detta.
Nej, det var en Golden Retriever. Kom ihåg att det var. Det måste du haft någon gång runt 1986-87.
Ja, precis. Där. Slutet ja. 80-talet. Ja. Ja. Oj, herregud.
Ja, men som sagt, det jag egentligen ville säga med det var att man glömmer aldrig, i alla fall inte i den här delen av världen, sitt första möte med Torbjörn Nilsson. Det skrev jag till och med i min memoarbok som jag gav ut för något.
Oj, ja, jag var ju inte bra på att skjuta, så jag kan inte fatta att jag kunde ge dig råd om att skjuta.
Ja, för en 10-åring så var det bra tips i alla fall.
Ja, okej.
Okay.
Ja.
Apropå böcker då, som jag nämnde där, så har jag ju fått den stora äran att ta del av ett utkast till en ny bok, eller vad det nu kommer att bli, som du har skrivit. Du har ju skrivit ett par böcker genom åren. Den här handlar också om ungdomsutveckling. Och din filosofi i den här frågan, som jag uppfattar den, det är att du spinner vidare på din tråd från senaste boken Tredje vägen, lag som mår bra presterar bra. Att det överordnade i ungdomsfotboll är att få barnen och ungdomar att fortsätta spela så länge som möjligt. Det är nummer ett. Men i dina nya texter här så dissekerar du att struktur kan stå i vägen för kreativitet, att vi måste tillåta lite kaos, hårdraget, eller i alla fall närma oss det begreppet.
Ja, lite bakgrund då, när vi skrev, jag och Martin då, som hade den här tv-serien då, vi var programledare där, så skrev vi en bok ganska fort efteråt, för vi fick så en fin respons på den. Boken kom till väldigt fort och vi är jättenöjda med den. Men vi kanske saknade vissa saker så där. När man ska skriva en bok så ska saker liksom falla på plats och det tar lite tid ibland. Så det var många saker som kanske inte kom med i boken som jag skulle vilja haft med, och Martin likadant då. Så därför håller vi på med lite texter, och bland annat det med struktur då, det har jag ju upptäckt i efterhand att struktur är, den hjälper ju kreativiteten. Så att det handlar inte om bara att man ska gå ut och sparka fotboll och så göra som man vill, utan det måste finnas en viss struktur, och den är alltid svår att dra då. Var går gränsen för när man blir instruktionsstyrd som spelare?
När det blir för mycket struktur helt enkelt.
Precis. Ja.
Och som sagt, du närmar dig begreppet kaos då, eller kaos. Och det begreppet använder ju kidsen idag. De brukar ju prata om att vi ska gå ut och göra kaos och, och så. Så att de rör ju sig i de liksom, tankebanorna där liksom, kring att kaos och kreativitet kan ligga ganska nära varandra.
Ja, det är ju så. Om man tittar på texten som jag tror har skrivit där från Wikipedia, så är ju motsatsen till struktur är kaos. Och kreativitet är väl ganska nära kaos, om jag får säga då. För man vet inte riktigt vad som händer när man är i kreativa fasen. Alla ska ju in, eller de flesta ska ju in i den i sin yrkesroll. Så ska man in där och laborera, och så vet man först efteråt om det kreativa var produktivt. Det finns ju sådana som är väldigt kreativa, men det leder inte till någonting.
Vi ska prata mer, mycket mer om den här boken strax. Men vi måste givetvis börja den här podden med det som precis tog slut. Nämligen fotbolls-VM 2022 i Qatar. Ett extremt kontroversiellt VM som fick en historiskt dramatisk VM-final. Som man kan säga har ställt två frågor på sin spets. Var det här VM-historiens bästa final? Och är Lionel Messi nu världens bästa spelare genom tiderna före både Pelé och Diego Armando Maradona? Och då undrar jag, Torbjörn, vilket VM har du dina första minnesbilder ifrån?
Jag kommer ihåg 66-finalen. Då satt jag på en camping i Helsingborg. Då var jag 12 år gammal. Och då kommer jag ihåg det här målet som Geoff Hurst skjuter i ribban och ner, och det var mål eller inte mål.
Vad tänkte du, att den var inne eller inte? För det diskuteras ju fortfarande.
Ja, jag vet. Det finns ju inga kamerabilder som kan bekräfta om den var inne eller icke. Jag vet faktiskt inte, men det är det första minnet av VM. Sen så 70 så var ju det bort i Mexiko, då var det lite dummare tider att titta. Så det kommer jag inte ihåg speciellt mycket mer än Sveriges matcher.
Efter det kom ju VM 1974, och jag vet att Maradona en gång sa att han satt hemma i Via Fiorito, kåkstaden utanför Buenos Aires, och tittade just på VM 1974 i Tyskland. Efteråt sprang han ut på gatan för att skjuta volleyskott som Ralf Edström, för Ralf Edström dängde ju in ett klassiskt volleyskott i den turneringen, och det hade alltså Maradona sett då i Argentina i sin kåkstad där och sprang ut och försökte kopiera det. Och då undrar jag, hade de första VM-slutspelen samma effekt på dig, att du ville liksom kopiera idoler?
Ja. Jo, Ralf var ju en stor förebild. Han var ju 70-talets Zlatan, kan man säga. Så att det såg man ju upp till. Jag kommer ihåg också det VM:et var ju Sverige ungefär som 94 då. Det var liksom ett go kring laget. Och det var ju bara små marginaler som gjorde att de inte gick kanske hela vägen.
Mm. Kom i femma.
Ja, hon kom femma, precis. Det var väl den där Tysklandsmatchen som tyskarna hade lite tur med stolpe in och så vidare.
Jag hade ju som sagt dig som idol när jag var liten, och jag minns ju hur jag sprang omkring på Jonsere skolgård liksom och kopierade IFK Göteborgs mål från UEFA Cup-finalen 1982, där du får bollen på egen planhalva, du slår en liten vrickningstunnel förbi en Hamburg-spelare, lägger liksom en crossboll, vänder kant helt enkelt, en crossboll över hela planen till vänsterkanten där Tommy Holmgren stormar fram och sätter ett perfekt inlägg på bortre stolpen, bollen studsar en gång, Dan Corneliusson trycker upp den i nättaket. Det är ju 1-0 på Folkparkstadion i Hammer där. Ett otroligt fotbollsmål. Det sprang ju liksom jag och kopierade när jag drömde om att bli fotbollsspelare. Så att de här liksom bilderna sett, det var ju visserligen inget fotbolls-VM, men det var en väldigt stor händelse i Sverige. Så de sätter ju sig väldigt tydligt de här, och då tänker jag just på det här kring förebilder och så, för du listar ju 9 orsaker bakom att nå långt i fotbollen. Där har du inte med förebilder. Så jag tänkte, hur ser du på, hur viktigt tror du det är liksom, att man ser saker och försöker göra om dem?
Det var jättebra att du sa det, för att den här texten är ju inte som sagt optimal än, utan det, man ska ju forma den och allting dyker upp efterhand. Så att jag får tacka för 10:e här då.
Ja, du tar med den. Ja. Jag ska dra de 9 här innan här. För där har du då, ha ett långsiktigt mål. Rätt gener, anpassningsförmåga, träna långsiktigt på rätt saker, en tränare som tror på dig, tur med skador och form och så vidare, rätt medspelare, attityden och föräldrar som stöttat och inte tagit för stor plats in i barnets idrott. Det är de 9 sakerna där. Och så eventuellt en 10:e med förebilder då.
Ja. Jo, det, alltså det är ju så som ungdomsfotbollen har blivit nu, om jag får gå tillbaka sen lite, så är det tyvärr för många som har lite för många olika egna idéer om vad som är bäst för att nå eliten. Och det är bara att konstatera det, 99,999% kommer aldrig till eliten. Så varför ska vi hålla på och med felaktigt beteende och försöka få ungdomar att ungefär som ett växthus, de ska växa snabbare. Vi måste spela i den serien, vi måste göra det och det. Alltså det är efter 15 års ålder, då kan du börja se om det finns rätt gener och så vidare.
Mm. När du listar de här 9 då, så börjar du med att ha ett långsiktigt mål och du avslutar med föräldrar som stöttat och inte tagit för stor plats in i barnens idrott. Är det här en rangordning eller finns det något som är viktigare än något annat i de här 9 som du nämner?
Nej, det är nog beroende på, till exempel mina föräldrar då, de valde att titta på mig. Och kom de att titta någon gång i Jonsered när jag spelade, så skämdes jag. Hade de dessutom ställt sig och börjat gapa heja Jonsered, och då hade jag nog skämst i ögonen ur mig.
Mm. Eller ännu värre som det kan vara idag med legacy, taktik och allt möjligt konstigt som
Marcus
är exempel på.
Ja, coacha på andra sidan där tränarna står och så vidare. Jag förstår inte hur vuxna människor tänker egentligen. Så att det kan beroende på, det finns ju vissa barn som hanterar det på ett bra sätt. De bryr sig inte om föräldrarna. Fastän de gapar och skriker. Så att, det kan nog vara olika där. Så det är ingen rangordning.
Nej, okay. Några begrepp jag tänkte du kan få utveckla då. Anpassningsförmåga, vad menar du där? en ung spelare då alltså.
Ja, det finns ju 5 stadier ett barns utveckling. Det är tillvänjning. Och där är man ju när man är 5-6 år, när man första gången får en boll. Det kan man jämföra med data också, första gången du får en data och ska börja knappa med. Sen kommer grovkoordination, sen kommer finmotorik, sen kommer automatiseringen och sen sist är då anpassningen. Och det gäller för människor att lära sig att anpassa sig till den situation som är. Hur ska jag göra just här för att den ska bli så bra som möjligt? Och en del, de fortsätter att gå på instruktionsstyrt. Vi ska bredda eller här ska vi göra det och det. Och så följer man då en instruktion istället för att titta hur ser situationen ut. Det kallas anpassningsförmåga.
Mm. Och sen så pratar du om attityden. Vad lägger du i det?
Det finns en forskare som heter Dweck som gjorde en undersökning på hur framgångsrika människor tänker. Och det är 5 olika förklaringar som man inte ska dra här då, men ett av dem det är ju det här att man tänker utvecklingsorienterat. Till exempel man ser hot som en möjlighet, ungefär som David och Goliat. Alltså David lägger sig inte på och ger upp direkt, utan han försökte hitta en strategi istället. Och de människorna som läser och tänker så, som den här Dweck då har då undersökt eller forskat i, de har en bra attityd kan man väl säga då. Den behöver inte bara gapa och skrika. Det är inte det som är rätt attityd.
Nej. Kan du dra några paralleller till din egen karriär och händelser i den utifrån attityd? Vad hade du vad vi då ska kalla rätt attityd i alla lägen?
Nej, jag kunde ju... Jag vek mig bland annat en gång i Barcelona när vi skulle slå straffa där.
Hur menar du vek dig?
Jag vek mig, jag tackade nej.
Till att slå straff i Europacup-semifinalen?
Ja, precis. Mm. Då vek jag mig istället för att tänka på att ta kontroll över tankegången. För det är ju tankegången som styr mig där.
Plågade dig fortfarande att du inte tog straffen eftersom du tog upp den spontant? Där?
Ja, oja. Det är så många IFK-supporter som har sagt det. Varför tog du inte straffen? Vi har förlåtit dig, men varför tog du inte straffen?
För ni hade kunnat vara i Europacup-final där då och 86 helt enkelt.
Ja, vi hade vunnit. Jag tror det var Stoja Bukares, så de hade vi slått. Så att vi var ett jättebra lag då. Vi var lika bra som 82 kan man väl säga.
Du är ju trots allt 68 nu. Ska man liksom inte sluta ångra saker någon gång? Eller ska du ta med dig där i graven, höll jag på att säga?
Ja,
ångern över detta?
Ja, jag vet. Jag borde ju släppa det, men... Jag vet att jag har funderat ibland där, hur borde jag tänkt eller hur borde tränaren pratat med mig? Ja, det kanske var en ledarskapsfråga som borde gått fram till mig tidigare när han märkte att jag backade och stackars Roland Nilsson fick bli frivillig. Mm. Så att det kanske var en ledarfråga, men det kanske också var ett sätt att få mig att tänka på ett annat sätt.
Och Roland Nilsson missade ju, men gjorde sen mål i VM 1994 när Sverige hamnade i straffläggning mot Rumänien. Roland kanske behövde den där missen 86 i IFK Göteborg för att kunna sätta straffen 94 när Sverige gick till VM-semifinal. Ja. Jag vet inte.
Jo, han sa ju det efteråt. Det här var revanschen för Barcelona, sa han. Mm. Så man kan ju säga att jag var den som gjorde att Sverige kom till så långt som de gjorde.
Ja,
som...
och det kanske gladde mer svenskar än om IFK Göteborg hade gått till Europacupfinal. Även om Blåvitt var något av Sveriges landslag på den här tiden.
Ja, nej, så lite, det finns en mening med allt. Så det kanske var den meningen.
Så då kanske vi kan säga nu att nu släpper vi straffen 86. Ja. Med tanke på att vi kom fram till att det kanske ledde till något gott ändå.
Ja, precis.
Köper du det?
Ja, men vi hade otur den matchen, det måste jag bara säga. Vi hade då att Glenn Hysén fick någon barnsjukdom, mässling eller vad det var. Och Ruben Svensson fick av i pausen och som hade gjort det fantastiskt bra första halvlek. Så att, det var så många saker som... vi hade otur helt enkelt, det som jag skrev om man ska gå långt. Det gäller också även VM-turneringar eller Europacup-turneringar, att man måste ha lite tur. Men det jag tänker på, jag har alltid tänkt på när jag har spelat en fotbollsmatch, jag har alltid gått igenom den efteråt på kvällen, så ligger jag och tänker på de situationer som jag kunde gjort bättre. Och det har jag förstått då av Dvecks forskning då, att jag har tänkt rätt. Jag har tänkt så borde jag gjort istället. Och då blir det som en slags inprogrammering i hjärnan. Nästa gång den dyker upp så finns den där. Men situationen kanske inte är exakt samma. Och då det är inte säkert att den nya då tankesättet är det rätta. Mm. Och det är det som kallas anpassningsförmåga. Jag måste anpassa mig till hur situationen ser ut. Till exempel Messi är ju fantastisk med anpassningsförmåga. Han är otroligt och han dribblar sällan med spelare. En del tror att han är en fantastisk dribbler, men han är bra på att hans teknik bygger på att han ska vara nära motståndarna och då kan han utnyttja sin starka växel tvåan och trean där han kan liksom gå från noll till ganska fort på en väldigt kort tid.
Du nämnde Leo Messi där, det var intressant, för jag ska flytta tillbaka resonemanget till det nyss avslutade fotbolls-VM:et. Jag lyfte ju två frågor som en liten introduktion där tidigare, om det är den bästa VM-finalen någonsin och om Messi är världens bästa spelare genom tiderna. Vi sparar lite på Messi-frågan, vi börjar med finalen. Vilken VM-final kan du påminna dig har bjudit liksom på mer dramatik, större sagor, fler ingredienser än den här Argentina-Frankrike-matchen 3-3 och Argentina vinnare på straffar? För jag kan nämligen inte komma på någon.
Nej, den var ju spännande. Det var ett tag under VM-finalen som jag kände att Argentina kommer att ta det här enkelt. De kommer att göra 3-0 snart. Mm. För det var precis som att Frankrike kunde inte rubba dem. De hade inte spelare som kunde hota. Men så gjorde han byten där och fick in Koeman bland annat från Bayern München. Som plötsligt fick de en spelare som kunde hota på korta små ytor som de inte hade haft innan. Det tror jag var en del i att de kunde vända. Även fast Mbappé gjorde bägge målen så var han ett hot mot dem.
Just det. Man talar ju ofta om, eller diskuterar ofta, tränarens betydelse på lång sikt. Mm. Där är den väl otvetydig. Men vad kan man egentligen påverka under en match? Ja. Och här var ett exempel då, menar du, där Didier Deschamps, Frankrikes förbundskapten, genom byten kunde göra. Han tog även ut Olivier Giroud i 5 minuter från slutet av första halvlek. Det var väldigt oväntat, överraskande byte. Men Marcus Thuram som kom in var ju också väldigt bra liksom.
Ja, det var ju
så att det var ett exempel på tränarbetydelse kan man säga kanske.
Mm. Det är ju lätt när du sitter då med 20 världsstjärnor eller 10 världsstjärnor på bänken. Det är ju värre kanske i klubblag när du kanske inte har den kompetensen då på reservbänken.
Så. Då är det svårare att påverka med byten.
Ja, det är ju det. Då kanske det blir lite mer taktik eller strukturer som kan avgöra.
Just det. Men apropå VM-finaler då, för de jag spontant kan komma på som kan hota här då har ju inte jag sett alla, det ska ju gärna veta, men jag liksom, vad jag kan läsa mig till, vad jag snappar upp via klipp och så här, det är då att 1954, då har vi Tyskland-Ungern, 3-2 till Västtyskland, det är en oerhört dramatisk match. Vi har den du nämnde lite tidigare, England-Västtyskland 1986, 4-3 till England efter förlängning. Vi har Argentina-Nederländerna 1978, 3-1 till Argentina också efter förlängning, och Argentina-Västtyskland 1986 3-2 till Argentina, ledde ju Argentina också med 2-0. Västtyskland gick i kapp till 2-2 och sen så spelar Maradona fram Borussiaga till 3-2, men jag, inte ens någon av de här fyra matcherna eller finalerna kan jag förstå har svängt likt årets final. Ingen av matcher har heller gått till straffar och fått in det momentet också på gott och ont. Och ingen tidigare final har ju liksom haft världens kanske bästa spelare genom tiderna i en så central roll, och hans potentiella arvtagare gör samtidigt 3 mål men förlorar. Jag pratade om Messi då och Mbappé. Så vad i framtiden ska kunna slå det här? Jag menar, det var ju större dramatik än när ni förlorade på straffar mot Barcelona 86 till.
Ja, ja. Nej, den hade ju allt, finalen. Det håller jag med om. Sen kommer jag, om man ska se till en välspelad final som, men den var ju inte spännande. Det var när Brasilien vann en VM-final 70 var det väl, tror jag.
Ja, 4-1 mot Italien. Ja,
den var ju fantastisk att se. Men det var ju bara att sitta och njuta då som fotbollsälskare.
Just för att de var så överlägsna, ja. Italien då, eller?
Ja, precis. Brasilien, och Pelé var ju fantastisk där, och det var några till i Brasilien där som var fantastiska.
Ja, jag menar att Brasilien var överlägsna i Italien, alltså. Mm. Ja, men då saknas ju det dramatiska momentet.
Precis.
Då.
Mm.
Och det vill man ju ändå ha en final när de bästa nationerna gör upp liksom.
Ja. Nej, så vi får nog ranka denna utifrån det vi kommer ihåg,
ja,
som den mest spännande.
Vi slår fast detta då, det är bra. Ska vi se om vi kan komma till ett svar på den nästa stora fråga då. Vem håller du som världens bästa spelare genom tiderna? Är det Pelé, Maradona eller Messi?
Ser man till resultatmässigt så borde Messi vara det, och som han hade ett enormt facit med gjorda mål. Men nu fanns ju inte Champions League på den tiden, så att det är svårt att jämföra. Mm. Men jag tycker Messi är fantastisk. Sen om man slår Maradona, det är ju liksom en smaksak. Sen kan den som är roligast att titta på, det tyckte jag var Johan Cruyff.
Mm, varför det?
Därför han var som en gasell. Han var helt otrolig med bollen i fart. Så det blev min förebild. Mm. Messi är ju fantastisk på små ytor, medan Johan Cruyff var fantastisk på långa, stora ytor.
Just det, han är lite som Mbappé då kanske, för Mbappé är också fantastisk i hög fart.
Ja, den. Ja.
Det är väl det svåraste momentet i fotboll, att kunna utföra saker till perfektion samtidigt som du liksom springer på den absolut högsta hastigheten. Det är väl det svåraste momentet som finns i fotboll,
ja.
Inte det?
Ja, att kunna använda turbon, att du kan lära dig att ligga på 90% så att du har 10% till att öka farten eller...
Just det. Men Cruyff kan vi inte ha med bland de här tre. Han har ju inte meriterna för det, även om han var en fantastisk inspirationskälla för dig.
Mm.
Jag har ju inte sett Pelé. Du har ju upplevt Pelé, du har upplevt Maradona, du har upplevt Messi. Ja. Vem har jag då gjort starkast intryck på dig? Är det Messi ändå som du är inne på?
Ja, jag tror det. Han har varit med så länge och så många år som han var med. Om man tittar på Maradona så är han är ju ganska lik Messi i sin spelstil, för han kunde göra de mest fantastiska saker. Men hans storhetstid var kanske 5-6 år bara. Mm. Medan Messi, han har väl 12-14 år som han har utfört det här. Det måste man då högaktigt.
Ja, det är fan, vet om det räcker. Han är väl uppe på 16-18 år. Ja, Messi,
ja, det kanske det är. Liksom, 2003-2004
ja, någonstans. Precis, ja. Ja, så att det som du säger, en otrolig karriär. Jag skulle säga att VM-guldet var det sista argumentet för Messi i den här eviga diskussionen. Innan har jag hållit både Pelé och Maradona högre. Nu tycker jag Messi odiskutabelt är före Maradona, lite av de argumenten du nämner där, Torbjörn. Och sen blir det ju förstås en diskussion då om Pelé. Han har ändå vunnit 3 VM-guld. Messi har bara 1. Men samtidigt har Messi gjort fler VM-matcher. Han har gjort fler VM-mål. Han har galet många fler stora internationella klubblagstitlar och individuella utmärkelser. Sen att Pelé fick ju inte spela utomlands för militärjuntan på grund av att han ansågs ju som någon nationalskatt som skulle vara kvar i Brasilien. Det är klart att det är ju en aspekt, men det kan liksom inte riktigt påverka bedömningen om Messi, tänker jag.
Nej, vi säger så här att det är en smaksak. Jag sätter Messi först i alla fall.
Ja, jag tycker att vi kan utifrån den här diskussionen slå fast även detta.
Ja.
Och då kan vi lämna fotbolls-VM 2022 med det och börja rikta in oss ännu mer på dig då, Torbjörn Nilsson, och ditt utkast till ny bok med en lite kuriosa som du nämner angående Glenn Hysén och Sven Göran Eriksson. Då skriver du så här: 1978 hade vi en spelare i Blåvitt som var långsam och dålig passningsspelare. Rykten sa att han var på väg att gå tillbaka till sin moderklubb då dåvarande tränaren inte trodde på honom, och det betydde att han inte ens fick vara reserv på matcherna eller åka med på läger. Han stannade i alla fall för att det skulle komma en ny tränare till Blåvitt. Sven Erik Göransson, trodde vi. Men det var Sven-Göran Eriksson han hette. Svennis, som blev hans smeknamn, trodde på denna spelare trots att han orsakade 2 straffar i sin debut. Han gjorde senare 68 A-landskamper och han heter Glenn Hussein.
Ja.
Det var lite sedelärande historia kanske.
Ja. 1977 på hösten där, 78 på hösten så åkte vi på träningsläget till Bermudas och då fick Glenn inte åka med.
Och till Bermudas också, det var, måste ju varit fint.
Det tog hårt på Glenn. Han ingick i truppen, men vi fick en inbjudan på åka med 16 eller 17 spelare tror jag. Uh-huh. Och 5 ledare. Men vi var en spelare för mycket i truppen och då fick tränaren i uppdrag att ta bort den som var minst lovande.
Och då fick Glenn stanna hemma och jobba på elfirman eller vad han gjorde på den tiden?
Det fick han göra. Han fick stanna hemma.
Hur reagerade han på det då?
Ja, revansch, avundsjuka och taskig barndom sägs vara de bästa drivkrafterna i livet. Så att han använde nog det.
Ja, för det var ju starkt då och sen komma tillbaka som han gjorde,
ja,
antar jag.
Ja, det är ju lätt att gå tillbaka till moderklubben. De tror inte på mig, men han bet ihop. Och det är ju en av Glenns styrkor, hans attityd.
Mm. Har du bra kontakt med Glenn idag?
Ja, jag får ett antal sms i veckan. Ja, så att, och han får väl några av mig. Men,
går de att citera här?
Nej, det ska vi nog undvika.
Jag håller på med det.
Han är heller Glenn.
Du får säga åt honom att vara rädd om sig.
Ja.
Sven-Erik Göransson, alltså, trodde ni att han hette det?
Ja, vi trodde att vi hade aldrig hört talas om honom. Han kom upp på kamratgården där och i en täckjacka och han tänkte, är det han, den lille pojken där?
Ja, han var bara 32 år eller?
Ja,
eller yngre kanske.
Ja, och blyg. Han vågade knappt prata för oss. Vet. Han sa någonting, hej, jag heter Sven-Göran Eriksson och jag ska bli en ny tränare. Jag kan bara säga, sa han, att vi ska inte ut och springa i skatås. Det var de orden kommer jag ihåg.
Det var hans sätt att bli populär då? Eller?
Ja, jag vet inte. Löpa, ja, jag vet inte. Men han var ju mycket för träning på plan. Det var ingen löpning.
Nej, och det gillar man väl som spelare än idag. Inte?
Ja.
Idag är det nästan ingen löpning alls. Jag har förstått i ungdomsfotbollen. Alltså de springer ju aldrig som vi gjorde.
Nej.
I skatan och så överallt.
Det är det som är konstigt, för att löpträning är ju, alltså fotboll är ju en löpsport. Mm. Man springer 1,2 mil och så har man bollen kanske 20 sekunder. Så tränar man mer på bollen än på löpning.
Mm. Vad tänker du om det då?
Nej, jag tycker det är fel. Mm. Men alltså jag hade ju, när jag spelade så hade jag, för jag visste det, om jag ska bli överlägsen då som jag hade som eller bäst, så måste jag ju träna mer än vad alla andra gör. Mm. Så jag hade 2 extra pass i veckan, varav 1 var löpträning.
Hur långt sprang du?
Jag sprang allt. Ibland sprang jag intervall. Det beror på lite hur nära matchen var och så vidare. Eller om det var försäsong eller efter. Men jag sprang även under serien. Mm. Och jag kan säga så här, vi skulle spela mot Valencia i UEFA-cupfinal. Eller kvartsfinal här på Ullevi. På morgonen så spelade jag 45 minuter stenhård badmintonmatch.
Okej.
Och jag har aldrig varit så lätt i benen på kvällen sen mot Valencia.
Men frågan är om det är bra egentligen. Jag vet inte.
Ja, jag vet inte, men alltså det är det man måste lära sig upptäcka. Mm. Jag vågade upptäcka saker och ibland blir det fel. Mm. Men oftast blir det att man hade en resa som blev rätt.
Jag tänkte bara på det du sa om Sven-Göran Eriksson där, att han var blyg och knappt vågade öppna munnen som du sa. Och så. Hur minns du när han ändå någonstans ingöt respekt och förståelse för sina kunskaper hos er, om han nu inte hade det i någon form av tränarauktoritet? Så.
Mm. Vi visste ju att han tränade ungefär som Bob Houghton då, som hade lett Malmö till Europacupfinal. Så vi tyckte det var spännande. Vad är det här? För alla undrar ju vad 17 gör de på träningarna. Mm. Och det lärde vi oss ganska snabbt då. Så att, men vi kände ju att han var ju våran spelare på något sätt. Eller han var med oss på något sätt. Så att han var ett jäkla stöd alltså.
Att han var på er sida,
ja,
då?
Ja. Ja, han var spelarnas man kan man säga. Så att hade styrelsen velat sparka honom, det hade de aldrig klarat av. Vi spelare hade motsatt oss det i alla fall.
Okej, då hade de fått hela truppen på sig. För ja, det var väl lite där i början att resultaten var lite si och så de första tiden. För
ja, 2 gånger var det. Först 79 när han kom, då spelade vi ju plötsligt långa bollar bara. Mm. Eftersom vi hade tränat på det på Askinsbadet. Och då vet jag att publiken skrek skicka hem den där jävla värmlänningen. Och sen var det 81 när vi värvade 3 landslagsspelare och låg sist efter 5 omgångar. Då ville de också sparka honom.
Och, men motsatte ni det då?
Ja. Nej, men de kände det styrelsen att han är våran tränare. Han ska ni inte röra.
Nej, och resten är fotbollshistoria som det heter.
Det här var del 1 av Jul med Gud. Del 2 kommer nästa vecka. Där fördjupar vi oss ännu mer i Tobias Nilssons tankar om ungdomsutveckling, om Göteborgsfotbollen och om svensk fotboll. Hoppas ni lyssnar då också. Ha det bra så länge. Tack så mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.